Nåd være med dere og frid ifrån Gud, vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Og jeg har enda et foredrag om nådemedlen. En del kanskje kan verke litt bekant, men vi fortsetter å holde noen foredrag om nådemedlen, som jeg har gjort tidligere. Og medan jeg arbeidet med det her foredraget, så fikk det litt mer allmenne titelen Guds ord i nådemedlen. Og vi börjar med å lese bibelstellet fra Hebreerbrevet 4, vers 12, der det står: Guds ord er levende og verksamt. Det er skarpere enn något tveegget sverd, og genomtrenger tills det skiljer sjel og ande, led og merg, og det dømmer over hjertets uppsåt og tankar. Dessa ord från författaren till Hebreerbrevet får inleda detta föredrag om nådemedlen. Det första orden tjänar som en bra undertitel till föredraget. Guds ord är levande och verksamt, skarpare än något tveeggat svärd. Det är inte dött och passivt, utan levande och verksamt. Det åstadkommer vad det vill, som Gud själv säger hos profeten Jesaja i det 55 kapitlet. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Guds ord, det är levande och verksamt. Om detta levande ord vittnar Emmausvandrarna efter att Jesus visat sig för dem och talat med dem. I Lukas kapitel 24 står det: De sade till varandra: Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? Eller vad med den samariska kvinnan som mötte Jesus vid brunnen? Han talade om för henne att han hade det levande vattnet och att han var den utlovade Messias som de väntade på. Hon gick in till staden och vittnade: Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias, står det i Johannes 4. Och vilken kraft i Guds ord kan inte rövaren på korset vittna om, som ber Jesus tänka på honom när han kommer till sitt rike, varpå Jesus säger: Jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset, står i Lukas 23. Ja, Guds ord, det är i sanning levande och det är verksamt. Det skapar liv av det som är dött. Det omvänder från död till liv. Det skapar vad det säger. Orden har liv och kraft i sig. Orden är inte döda, men levande. Som aposteln Paulus skriver om evangeliet: Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, står i Romarbrevet 1. Jesus säger själv om sina ord som han talat till sina lärjungar: Det ord som jag har talat till er är ande och liv, står i Johannes 6. Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd. Guds ord, det skär genom oss människor skarpare än det tveeggade svärd som den romerske soldaten gick med på höften. Det skär genom och skiljer vår själ och ande, led och märg. Det tränger in i vårt innersta och lägger allt öppet. Det blottar vår själ och skär in till benet på våra tankar, ord och gärningar. Det avslöjar så att det gör ont och så att vi skäms över att ha blivit blottade. Guds ord ger människan ingenstans att gömma sig. Det avslöjar människans syndafördärv och alla syndens följder i våra liv. Människorna som hörde Petrus pingstpredikan kände det tveeggade svärdet i sina hjärtan. De sade, när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Guds ord dömer människans tankar, ord och gärningar. Det finns inget som är dolt för Gud och därmed heller inte för Guds ord. Författaren till Hebreerbrevet skriver i det följande verset. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, står i Hebreerbrevet 4:13. Jesus säger själv att hans ord ska döma människan hos Johannes i kapitel 12. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. För den otroende är denna tanke lag, att vi måste stå till svars inför Gud. Gud kan inte luras och det går inte att gömma något för honom. För den troende är det däremot evangelium, eftersom Guds ord har gett oss liv och lagt evigheten i våra hjärtan. När det avslöjar våra svagheter så vet vi att Gud i Kristus ger oss vad vi behöver, nåd och förlåtelse, frälsning och evigt liv. Nådemedlen, det är evangeliet i ord och sakrament. Och vi repeterar först en kort definition om nådemedlen från ett tidigare föredrag om nådemedlen. Nådemedlen är evangeliets budskap att Jesus Kristus, Guds son och Marias son, har återlöst världen och därför också mig genom sin fullkomliga lydnad och genom sitt offer på korset som betalning för våra och hela människosläktets synder. Nådemedlen är evangeliet. Det är det medel genom vilket Gud visar oss att han är nådig och genom vilket han ger sig själv till oss av nåd genom tron för vår frälsning. Nådemedlen är Guds egen direktförbindelse från sitt hjärta till våra själar. Han lovar att komma till oss och att föra oss till sig själv på inget annat sätt än genom nådemedlen, evangeliets budskap. Och från samma föredrag lär vi om sakramenten. Sakrament är de heliga handlingar som skapar eller bekräftar tro, som bär fram Guds nåd och syndernas förlåtelse på samma sätt som förkunnelsen av evangeliet i ordet. Det är heliga handlingar där Gud är den aktive och vi är passiva mottagare av hans handlingar. Vi definierar ett sakrament som en helig handling för det första när den är instiftad av Kristus själv, för det andra där Kristus har lovat syndernas förlåtelse, liv och frälsning och som därmed antingen skapar tro eller bekräftar tro. Och för det tredje, som har ett yttre synligt element kopplat till det. När vi använder denna definition så finns det enbart två sakrament, nämligen dopet och nattvarden. Vår definition av nådemedel och sakrament lär vi i överensstämmelse med de lutherska bekännelseskrifterna. Det är alltså inte någonting vi har hittat på. Vi ska läsa några paragrafer om sakramentens antal och bruk ur den Augsburgska bekännelsens apologi. Där står det: om vi med sakrament menar gudstjänsthandlingar som Gud förordnat och till vilka han fogat ett löfte om nåd, så är det lätt att avgöra vilka som är sakrament i egentlig mening. Ty av människor inrättade gudstjänstbruk kunna icke på detta sätt sägas vara sakrament i egentlig mening. Ty det står icke i mänsklig makt att giva löfte om nåd. Därför är det tecken som är instiftade utan någon Guds befallning icke några säkra tecken på nåd, även om det till äventyrs kunna vara det okunniga till undervisning och förmaning. Sakrament i egentlig mening är sålunda dopet, Herrens nattvard och avlösningen eller botens sakrament. Ty dessa gudstjänsthandlingar är förordnade av Gud och innehåller det löfte om nåd som i egentlig mening tillhör det nya förbundet. Då vi döpas, då vi undfår Herrens lekamen och då vi mottager avlösningen, böra våra hjärtan vara fast och visst övertygade om att Gud verkligen förlåter oss våra synder för Kristi skull. Och samtidigt driver Gud genom ordet och handlingen våra hjärtan att tro och undfå tron, så som Paulus säger: tron kommer av predikan. Liksom ordet går in i örat för att träffa hjärtat, så intränger gudstjänsthandlingen själv i ögat för att röra hjärtat. Verkan av ordet och handlingen är densamma, så som Augustinus förträffligt sagt, att sakramentet är ett synligt ord, verbum visibile. Ty handlingen uppfattas av ögat och är liksom en målning av ordet, vilken framställer det samma som ordet. Därför är bådas verkan en och densamma, står det i Augsburgska bekännelsens apologi. Nådemedlen är evangeliet i ord och sakrament. Alltså, det är Guds ord om hans nåd som skänks oss i förkunnelsen, framförallt i gudstjänsten och i sakramenten som har sin plats i gudstjänsten. Varken orden nådemedel eller sakrament är ord som finns i Bibeln. Men de är ord som den kristna kyrkan valt för att beskriva hur och med vad Gud handlar med sina barn på jorden. Den lutherska kyrkan i vår tid räknar vanligen två sakrament där avlösningen hör under nattvarden. Vi räknar den till nattvarden. Den kommer före nattvarden i gudstjänstliturgin. Evangelieförkunnelsen skapar tro. Om detta skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 10. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Om Guds befallning att döpa människor säger Jesus i det vi kan kalla både missionsbefallningen och dopbefallningen hos evangelisten Matteus: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad som händer med dem som inte blir döpt och därmed inte blir gjort levande av Guds ord vittnar Markus för oss om samma händelse, där Jesus säger: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Sedan har Jesus instiftat nattvarden, där lilla katechesen, sammanfattar evangelisternas och Paulus vittnesbörd, alltså vittnesbörden ur Matteus, Markus, Lukas och första Korintierbrevet om nattvarden. Lilla katekesen sammanfattade så här, och det är också så här vi har det i vår gudstjänstliturgi. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät. Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Det finns en viktig skillnad mellan de två sakramenten. Om dopet befaller Jesus att vi ska döpa och lära alla människor. Medan om nattvarden ger han ingen sådan befallning. Han säger inte: gå ut i hela världen och ge alla nattvard. Det gör han inte. Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna att var och en ska pröva sig själv innan han äter av brödet och dricker av bägaren. Står i första Korintierbrev 11. Den lutherska kyrkan drar därför slutsatsen att medan vi döper och lär barnen så går man till nattvard först efter att man lärt sig och mognat i tron så att man kan pröva sig själv. Hela tiden när vi talar om nådemedlen så är det Guds ord som är verksamt. Det är det levande ordet som skapar tron i dopet och som stärker det redan skapta. Det är ordet som dömer människans samvete och driver den troende till syndabekännelse och sedan till altarets sakrament. Det är ordet som i nattvarden skänker nåd och förlåtelse och bygger upp igen den troende. Det är Guds ord som samtidigt både är levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd. Så ska vi ta ett litet kort bibelstudium om den kristne gudstjänsten. I Bibeln finns flera ord för gudstjänst, ordet gudstjänst. I Romarbrevet 12, vers 1 talas det om vardagens gudstjänst, kommer från grekiskans latreia, där den kristne tjänar Gud och nästan i vardagen med goda gärningar. Som verb, grekiska latroiein, används ordet om hela det kristna livet i tjänst för Gud. Finner vi i Lukas 1, Apostlagärningarna 24, andra tim 1. I Jakobs brev, kapitel 1, vers 26 och följande, finner vi ett annat ord, grekiska treskeia, där det i första hand är den etiska kvalitet i den kristnes gudstyrkande som framhävs. I bland annat Apostlagärningarna 19:27, Romarbrevet 1:25 och andra Thessalonikerbrevet 2:4 används ett ord, grekiskans sebestai, som betyder tillbedjan. Sedan finner vi ordet liturgi, ur grekiskans liturgeia, som i Septuaginta används om judarnas gudstjänst och i Nya testamentet om prästernas offertjänst i templet. Står i Hebreerbrevet 9, Lukas 1 och Hebreerbrevet 10. Men denna liturgeia fortsätter inte i det nya förbundet. Däremot fortsätter den i den himmelska helgedomen där Kristus gör tjänst. Står i Hebreerbrevet 8. När de kristna på jorden utför sin liturgeia är det deras kärleksgärningar som menas. Står i andra kor 9 och Filipperbrevet 2. Det enda stället där ordet gäller gudstjänsten i den kristna församlingen, i vår betydelse av ordet, det vill säga att vi samlas kring ord och sakrament, är Apostlagärningarna 13. Men som vi ser när vi läser dessa bibelställen, så handlar inga av dessa olika orden egentligen om vår gudstjänst, det vill säga våra samlingar kring ord och sakrament. Då är det bättre att ta utgångspunkt i ordet ecclesia, det nytestamentliga ordet för kyrka och församling. Det vi kallar gudstjänst är att vi samlas som ecclesia. Att vara samlade i Jesu namn, ur Matteus 18, är det nytestamentliga begrepp som bäst uttrycker det vi idag menar med gudstjänst. Luther, han använde ordet gottesdienst, ur von Ordnung Gottesdienst in der Gemeinde, men han använde också ordet messe, ur Deutsche Messe, om församlingens sammankomster. Så han talar alltså både om gottesdienst och messe, Martin Luther. Om vi definierar den kristne gudstjänsten som församlingens sammankomst i Jesu namn, så skiljer den sig därmed från alla andra sorters sammankomster och samlingar. En gudstjänst i den kristna kyrkan på jorden är en samling av människor där de kommer samman med Kristus som mittpunkt. Denna samling är inte beroende av antalet av de som kommer samman, men de ska vara minst, åtminstone två stycken. Jesus säger: för där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. När de kristna är samlade behöver det heller inte vara på en bestämd plats. Säg Johannes 4. Att samlas i Jesu namn är att komma samman kring ord och sakrament, för genom dessa medel är Jesus närvarande. Det är att samlas i tro på honom som frälser från all synd. När de troende samlas i Jesu namn träder de fram inför Gud med bön och lovsång i visshet om att det för Jesus skull har fritt tillträde till nådens tron. Och han stärker dem i tron vid, genom nådens medel, evangelium, i ord och sakrament. Den kristna församlingen lever av nådens medel. Vi läser ur Augustana 5. Ty genom ordet och sakramenten, såsom genom medel, skänkes den helige ande, vilken hos dem som höra evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Tron skapas och bevaras, inte av eget förstånd eller kraft, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, står i förklaringen till tredje trosartikeln i Luthers lilla katekes. När de kristna samlas i gudstjänsten kring ord och sakrament händer något som är helt avgörande för oss. Tron tänds, den skapas och den bevaras. Eftersom den helige ande skapar tron i oss genom evangeliet i ord och sakrament, så har samlingen i Jesu namn, det vill säga gudstjänsten, avgörande betydelse för vårt kristna liv. Vi kan säga att utan gudstjänst finns inget sant kristenliv överhuvudtaget. Sedan om gudstjänstens betydelse, och vi ska höra ett par vittnesbörd från några folkkyrkoförsamlingar. Denna undervisning om nådemedlen och gudstjänstens centrala roll i kristenlivet, det torde inte vara någon nyhet. Vi behöver inte gå särskilt långt för att finna samma förståelse för gudstjänsten och därmed också för nådemedlen. Går man till exempel in på Terrier församlingswebbplats, så finns denna korta formulering om gudstjänsten. Där står det att läsa. Söndagens gudstjänst är kyrkans primära uppgift. Så har det varit sedan den kristna kyrkans första tid. De troende har mötts på Herrens dag för att lyssna till hans ord, för att fira den heliga måltiden och för att be och lovsjunga. Från gudstjänsten har människor sedan sänds ut till ansvarstagande i världen. Karleby svenska församling, de skriver liknande om gudstjänstens roll i församlingens liv. De skriver: gudstjänsten och speciellt högmässan är grunden och kärnan i församlingslivet. Från högmässan sänds vi igen till vardagen för att tjäna andra människor och leva enligt Jesu bud att älska vår nästa som oss själva. Man ser att de säger egentligen samma sak, de här två. Och det är inte så märkligt. För den kristna kyrkan har från första början förstått gudstjänsten som det centrala i de kristnas sammankomst. Att de kommer samman som döpta Guds barn för att fira Herrens dag och ta emot hans nåd genom nådens medel, evangelium i ord och sakrament. De samlas kring det som förenar dem, tron på frälsaren Jesus Kristus. Efter det går de tillbaka för att tjäna Gud i sina olika kallelser i livet, i vardagen. Så om lag och evangelium. Vi hävdar alltså inte att vi i vår församling, i Sankt Johannes församling, kommer med något nytt när vi undervisar om nådemedlen och praktiserar dem genom aktiv nådemedelsförvaltning i vårt gudstjänstliv. Precis som alla andra kyrkor och församlingar som räknar sig som kristna använder vi Guds ord i Bibeln och firar gudstjänst. Var i består då skillnaden mellan Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling och andra kyrkor såsom folkkyrkan och också de pietistiska väckelserörelserna i vår omgivning? De använder ju också Bibeln. Skillnaden handlar inte om att om hurvida vi gör det, om hurvida vi praktiserar det. Men skillnaden handlar om hur vi praktiserar det. Det handlar om hur vi använder det levande ordet som både skapar och gör levande och som krossar och dömer. Det handlar om hur, det handlar om på vilket sätt vi förvaltar nådens medel, ordet och sakramenten. Det handlar om hur vi delar mellan lag och evangelium. Det kan kanske verka som en självmotsägelse när vi först i början av föredraget hävdar med Bibelns stöd att Guds ord är levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd, att det har kraft i sig själv, precis som det citatet från Jesaja ju säger, att Guds ord vänder aldrig tomt tillbaka, men uträttar vad det vill. Säger inte Jesus på ett ställe att Guds ord, ordagrant himmelriket, är som ett nät som ska kastas ut? Matteus 13. Vi ser ju inte hur ordet verkar på människors hjärtan. Är det då inte bara att kasta ut ett villkorligt Guds ord som sedan Gud oberoende tar sig an resultaten av? Om viktigheten av att kunna dela rätt mellan lag och evangelium och därmed kunna tillämpa Guds ord rätt på människor bekänner vi med konkordieformens ord. Vi tror, lära och bekänna att man med största omsorg må så som ett klart ljus i kyrkan fasthålla åtskillnaden mellan lag och evangelium, varigenom så som den helige Paulus framhåller Guds ord rätt delas. Kort förklarat handlar lagen om Guds ord som kräver av oss med påbud och förbud, och evangeliet om Guds ord som inte kräver utan bara skänker och ger villkorslöst Guds nåd och förlåtelse som gåva. Martin Luther, han hävdar att denna skillnad mellan lag och evangelium är den högsta kunskap i kristenheten. Han säger att den människa som kan skilja rätt mellan lag och evangelium kan kallas doktor i den heliga skrift, och att utan den helige ande vore detta omöjligt. Själv menar Luther att han för alltid kommer att förbli en student i den heliga skrift, alltså inte en doktor. Det är alltså en mycket viktig kunskap för den kristne att kunna dela rätt mellan lag och evangelium, men det är också en mycket svår kunskap. Alltså förblir vi alla studenter i denna övning i att rätt kunna dela mellan lag och evangelium. Som våra pastorer ibland brukar påminna oss i kyrkobönen, att vi har herdar som oförfärat och utan människofruktan predikar både lag och evangelium, så handlar det också inte bara om att vi predikar lag och evangelium, men det handlar om hur vi predikar lag och evangelium. Det handlar om hur vi framhåller vår Gud som både vredens Gud och som nådens Gud. Och vi får bekänna med Luther, vi är fortfarande studenter, lärjungar. Men som studenter är vi undervägs, vi lär oss och vill lära det bättre. Och i denna läring har nu alla, både lekfolk och predikanter, möjlighet att följa publiceringen av Walters teser om lag och evangelium på svenska i tidskriften Biblicum. Och om ni undrar vad är det här för någonting, så ska ni gå in på den webbadressen som står längst ner och så ska ni läsa vad det här är. Walter, lag och evangelium. Så är ni fast och så fortsätter ni att läsa. Så till sist, en livskraftig församling, det är en församling som samlas i Jesu namn. Vad är en levande och livskraftig kristen församling? Jo, det är den som gör Jesu ord till sina egna. Han säger, för där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det är en församling som förstår vad som gett den liv och vad som håller den vid liv, nämligen Guds levande och verksamma ord. Det är den som med Petrus bekänner om Jesus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, står i Johannes 6. Som enskilda kristna och som församling är det livets ord som har fött oss, som bevarar oss och som förenar oss. En livskraftig församling i Guds ögon är den som samlas kring det som förenar dem, nämligen tron på frälsaren Jesus Kristus. Och det gör församlingen när den samlas kring nåde. Medlen. Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Kolosse. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Står i Kolosserbrevet 3:16. Evangelisten Matteus berättar i det 14:e kapitlet om Jesus som gick på vattnet. Ni känner till berättelsen. Jesus går på vattnet. Petrus ville gå till honom och bad Jesus kalla på honom. Det gjorde han och Petrus gick mot honom på vattnet. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd och började sjunka. Varför tvivlade du? Frågade Jesus honom. Och han tvivlade, men han tappade inte tron. För vad gjorde Petrus när han började sjunka? Jo, han ropar på hjälp från Jesus. Han ropar bad Jesus om hjälp. Varför tvivlade du? Frågade Jesus honom. Petrus hade börjat ta blicken bort från Jesus. Därför börjar han sjunka. I livets stormar och kraftiga vindar har vi lätt för att bli rädda och ta blicken bort från Jesus. Vi behöver hans hjälp att behålla ögonen och också våra hjärtan där på honom. Som individer och som församling ska vi därför fortsätta samlas kring det som förenar, nämligen kring Jesus och hans rättfärdighet, kring Jesus och hans namn. Vi ska samlas kring nådemedlen. Vår gemensamma nämnare är Jesus. Låt oss därför hålla blicken på honom, trons upphovsman och fullkomnare. Amen.